ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Disse trærne kan på en måte knytte sammen våre menneskegenerasjoner på et sett. Min morfars farfar, min morfar, min far, mine barn, mine barnbarn. Trærne kan være de samme. Trærne jo i en sånn skog de eldste levende organismene jeg kommer til å møte i mitt liv. Men på den andre side, livets tre, ikke sant? Yggdrasil i norrøn mytologi jo et tre. Trær har ofte en sånn posisjon, altså i norrøn mytologi så kommer jo vi menneskene faktisk fra to stykker død ved. Altså, Ask og Embla ble skapt ved at gudene gikk langs en strand og fant to biter med drivved, med rekeved på stranden, som de skapte de to første menneskene av. Aller, 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 aller fleste, altså 99,9% av alle insekter i verden, bidrar jo faktisk til å redde livet ditt hver eneste dag, og ikke det motsatte.
En nära döden upplevelse med en upp- och nedvänd kajak i Trysilälven förde Anne Sverdrup Tygesson närmare naturen och skogen. Men intresset för insekter började långt tidigare när Anne som barn utforskade barkmullen i gamla träd. Senare insåg Anne att detta är en, som hon säger, gourmetrestaurang med Michelinstjärna för småkryp. Häng med ut i en skogsvandring där du både får möta gammelskog, det lilla spordjuret som lever i älgbajs och björndjuret som kan stänga av sig själv. Bland annat. Här kommer Anne Sverdrup Tygesson. Anne Sverdrup Tygesson, välkommen till podden Spännande möten.
Tusen tack.
Vi sitter ju här, det är i november. Det är snart Black Friday. Hur mycket handlar du på Black Friday?
Åh, jag hatar shopping. Så det är inte mycket.
Vad tycker du om Black Friday?
Jag gillar inte fenomenet som på en måte pusher ökt förbruk. Jag tänker att det är väl lite motsatt av det vi trenger.
Precis. Jag tror vi kommer att hamna där någonstans i den diskussionen så småningom.
Ja.
Men du är ju på promotion-tur för din nya bok.
Ja.
Som heter?
Den heter Skogen, om trär, folk och 25 000 andra arter.
Det blir några stycken att avverka på de här 1,5 timmarna. Vi får se vad långt vi kommer. Vi sitter, ska säga det också, vi sitter på Polaris förlag som är ditt förlag. Så att om det ekar lite grann här i den här intervjun så beror det på att vi inte sitter i en studio. Bara så att alla vet. Du, skogen, jag tänkte att vi ska gå ut i skogen.
Ja, det är bra.
Du och jag lyssnarna. Och då måste vi ju veta vem vi går ut i skogen med. För att det är ju några stycken som är lite nervösa för skogen kanske, eller har annan relation till skogen. Så jag tänkte jag börjar lite grann med dig. Du är professor i biologi.
Mm-hmm.
Vad innebär det? Kan du berätta lite?
Nej, alltså jag är professor i det som heter bevaringsbiologi till och med. Sånn at, och det handlar ju om att alltså conservation biology på engelsk, och det handlar ju om att ta vare på det, den biologiska mångfalden, om att forska på hur det biologiska mångfaldet påverkas av oss människor och vilka konsekvenser det har för oss att vi påverkar naturen och det biologiska mångfaldet. Och så vad vi kan göra med det, alltså hur vi kan reducera den negativa påverkningen som vi har på kloden, på naturen, på arterna vi delar planeten med.
Ja, precis. Men hur hamnar man där du har hamnat? Varför blev du det?
Ja, nej, varför blev jag det? Alltså, jag startat med att studera historia faktiskt. Tänkte jag skulle gå den vägen. Och så var jag ett år i USA och studerade journalistik. Och så kom jag hem en höst och skulle egentligen bara vänta på att starta på journalistikstudier i Norge. Och så ombestämde jag mig i löpet av den hösten och fant ut att nej, jag ska bli biolog istället.
Varför fant du ut det?
Jag vet inte helt, men jag tror det var, alltså jag var faktiskt på en liksom dramatisk tur, inte i skogen först. Jag var på en paddletur i en älv, Trysilälven, inte så långt från svenska gränsen. Jag hade drivit med paddling, som white water, i älven, när jag bodde i sörstaten i USA, och där var ju vannet varmt och allt var väldigt grejt. Det var det inte i Trysilälven i september. Det var rätt kallt. Och grejen var att jag gick runt med kajaken på ett sånt sätt att det var jättesvårt att rulla upp igen. Alltså, man har ju det här Eskimo-rulle som man kan vippa sig runt.
Kan du det? Sant?
Ja, jag kunde det. Men problemet var att det var rätt bak en jättestor sten, så att vattnet kom på en måte och trycket ner botten på kajaken. Så, alltså, så jag var så långt unna och inte komma ut. Så det var en rätt dramatisk upplevelse. Jag klarte ju så vitt att komma ut för jag inte hade mer pust igen. Men det var en sån typ upplevelse som verkligen får dig till att kanske tänka lite nytt då. Och så var det konstiga också var att de andra som jag var och paddlade med, de jag tror de inte riktigt fattade hur dramatiskt detta var för mig, för de var ju längre ned i älven och så inte riktigt vad som skedde. Och så drog jag rätt från den paddleturen på en tur i skogen alene och gick liksom alene med dessa bilder och dessa tankar i huvudet. Och jag tror när jag har tänkt tillbaka senare på denna hösten, så tror jag att det skedde något där som gjorde att jag ombestämde mig något med att jag kanske förstod något om att natur betyder mycket för mig i livet mitt, och att det är viktigt, och att man faktiskt kunde få en jobb som handlade om natur om man blev biolog.
Ja, det är intressant vilken upplevelse och vilka tillfälligheter som gör att man väljer saker.
Ja, men så är det ju, så många tillfälligheter i livet som styrer.
Om jag tänker lite grann tillbaka på en grej som jag har sett. Det är lite Pippi Långstrump över dig, för du sitter i ett, eller står inuti ett träd, och Pippi Långstrump hade ju ett sockerdricksträd, för ni som kan Pippi Långstrump. Varför hamnar du inne i ett träd?
Ja, nej, alltså det är ju för att om man tänker på de här jättevackra stora ihåliga ekarna till exempel, som dere har många av sör i Sverige, så är ju inte de bara vackra och fascinerande som för Pippi Langstrumpe eller som ett liksom visuellt fenomen. De är också jätteviktiga för ett biologiskt mångfald av insekter och svampar. Och inne i de här ihåliga ekarna så får man en slags något som heter vemull, som är en mix av ved, alltså trävirke, och svamp och rester av insektsboende, kanske ett getingbo, kanske ett fågelrede. Och den här massen blir väldigt näringsrik. Det är jättemycket näring i den, mycket nitrogen. Och det betyder att det blir en slags sån Michelin-stjerne gourmet-restaurant for småkryp, insekter og andre skalbaggar og andre små arter som tycker mycket om att bo och äta där inne och en hel rad med hotade arter kan bara leva inne i såna ihåliga träd. Och sedan på något sätt mitt studiesystem som jag har jobbat med hela tiden som bevaringsbiolog. Det har varit skalbaggar och speciellt skalbaggar som då lever i döda träd eller i ihåliga träd som ju i praxis är döda inne i mitten. Så därför har jag jobbat med de här ja ihåliga träden. Normalt så är jag ju inte inne i dem för då kan man ju faktiskt ja förstöra det här miljöet om man trampar runt där inne, men det var väl en eller annan anledning någon skulle ta ett bilde.
Ja, men du var ju 10 år när du var inne i det där trädet. Ja. Så att jag tänkte att allt det här du har berättat nu, det var nog inte det du tänkte på där och då.
Nej, då var det nog mer att, ja, lite som att Pippi syns det var kul att vara inne i ett sånt träd. Det är ju nog att det är en slags annan världen. Om man går in i ett sånt trä så kan man inbilla sig att man är ja ett lite annat ställe, att man kanske har ett sånt lite hemlig hemmested. Så det var kanske det då och senare när jag har blivit stor och har blivit biolog så har jag ju fattat att det är ju faktiskt så att det är en annan världen inne i ett hulträ på riktigt med alla de här hotade arterna som man kan finna där.
Men finns det någon koppling till det du faktiskt gör idag? Att det finns en att du hamnade i ditt skrå genom att du... Någon sorts intresse måste du ha haft när du var barn?
Alltså jag har alltid varit... Vi har varit en familj som har varit mycket ute. Varit mycket på tur. Vi hade en liten sån koje. Alltså en väldigt enkel hytte som egentligen bara var 2 rum. Ikke noe el, ikke noe vatten installerad. Hvor jeg var hver sommer, hver sommerlov, hvert semester, og ofte også i helgene når jeg var barn. Og der var det jo på en måte ikke noe annet å gjøre enn å være ute. Inne var det mørkt, ikke sant? Det var torv på taket, det var mørkt, det var ikke noe lys, ikke sant? Du måtte ha stearinlys. Så det var jo bedre å sitte ute og lese eller leke. Så jeg var på en måte van med å være i naturen, og jeg var også så heldig at jeg hadde en bestefar som tok seg tid til å vise meg ting i naturen, som også mye på fjellet. Han fortalte meg hva artene het, heilon, jeg vet ikke hva heilo heter på svensk, den fuglen som synger så sårt i fjellet. Ja, en sånn vadefugl som synger veldig, ja, en sårt sånn skrik, eller hva man nå skal kalle det. Så han lærte meg om den fuglen. Jeg tenker fremdeles alltid på han når jeg er på fjellet og hører heilon synge. Den er jo nå rødlistad i Norge, som så mange av våre fugler er. 40% av de norske hekkefuglene er på rødlistan i Norge. Jeg vet ikke helt hva det motsvarende er i Sverige, men det er jo ett faktum att många av de här arterna som var vanligare när jag var barn, de är nog på rödlistan.
Jag har ju intervjuat Mattias Klum i den här podden och han berättade ju att han byggde liksom sin egen värld och han började ju med fotografering väldigt tidigt och kunde liksom ligga ner och kolla på en blomma underifrån och så där. Mm. Och det var det som han var intresserad av när han gick i skolan och så vidare. Så hur var det för dig?
Ja, jag byggde också såna små världar, såna jag hoppas Robinson Crusoe-världar. Jag var väldigt fascinerad akkurat av de grejerna där och vara liksom ja, typ på en öde ö och skulle klara sig, men jag byggde såna miniatyrvärldar nede på, alltså den här lilla kojen, den låg på en ö i en insjö söder i Norge. Så det var en bitte liten strand och det var ingen andra hus eller hytter på den här bitte lilla ön. Så jag satt ju mycket på den lilla stranden och byggde ja, små hus och små liksom massa små brukte kottar som var små kor och lagde på något ja, hur man kunde fixa alla de här grejerna man trengte för att leva. Så jag kan på något sätt känna igen det, så miniatyrvärlden har alltid fascinerat mig. Och kanske det har jag inte egentligen tänkt på förut, men kanske är det därifrån också att det blev naturligt att insekter har fascinerat mig, då att de här små grejerna, de här mini-världarna, att det är ett eller annat väldigt fascinerande med det, tycker jag. Jag kan gå i skogen och se, du vet, såna små öppningar i mossan nede vid backen med en gammal rot, och så kan få lust till att leka, så som jag gjorde när jag var barn. Och tänker jag, och det är också lite kanske från Elsa Beskows böcker, alltså Ocken ut och Lille Pillerill, om den heter det samma på svensk.
Nej, det gör den inte, men jag kan inte ha på vad den heter.
Men den här med kottebarna.
Ja, just det. Ja. Mm.
Och det också det här med de här blåbärguttene och tyttebärjentene. Alltså, vi läste, alltså jag blev läst högt för, och jag läste också själv de böckerna här jättemycket när jag var barn. Så det också bygger upp under den här miniatyrvärlden och livet i skogen, livet i skogsbunden och inne mellan kongler och mose och barnåler.
Du har ju själv barn. Hur mycket överför du på barnen utav dig?
Jag har definitivt läst Ocken ut och Lille Pillerill, och kanske ända med den som heter Reisen till landet det var en gång. Den heter det samma på svensk.
Ja,
det är också Elsa Beskow. Mm. Med de här två barnen som, det är min favoritbarnebok kanske. De här två barnen som bor i en liten stuga i skogen med sin mor och far, och så finner de ett dött träd som är helt mosövergrodd, som ju blir till en drage när de sätter sig på den. En drage som kan fly. De riggar den ju med en sån paraplyrester och så kan den fly, och så flyr den avsted med de här barnen till landet det var en gång. Och den dragen är ju också en sån figur som jag ser när jag går i skogen idag. Alltså, jag har sett den många gånger. Jag vet var den bor.
Men har du visat barnen var draken bor någonstans? Och vad har du, hur mycket överför du på dem att de får komma ut i skogen?
Jo, nej, men alltså, vi har varit mycket i skogen och mycket ute. Så de har ju fått både höra de här berättelserna och blivit, ja, tagit med ut i skogen utan att jag har försökt att på något sätt tvinga dem till att nödvändigtvis, alltså ingen av dem är biologer direkt. En har studerat mer IT, data. En studerar litteratur, och den sista går för så vidt sån conservation eller environment and development studier. Så hon är ju lite i min riktning, men jag tror ju även så att de alla har tagit med sig fascinationen för natur och för friluftsliv och för det att vara ute in i sitt vuxenliv. Och jag tippar ju också att det kommer, om de får barn själv, att det kommer att komma mer tillbaka. Det är ju något med någon grundvärdier som man har på något sätt planterat in, tror jag, i sina barn genom att visa dem att natur är viktig för mig. Inte att man ska gå långa turer eller, alltså, det har aldrig varit viktigt att gå långt, men mer det att bara vara ute och ja, se sig runt och ha tid till att leka i naturen.
Ja, för det finns ju så många andra saker som lockar barn idag, så som mobiltelefoner och iPads, så det är ju ganska långt bort från skogen.
Ja, nej, så jag tänker, sånt sett tänker jag att jag kanske har tur som att mina barn är så stora innan det där kom, att det är ju svårare än nå och få barnen att riva sig lös från allt det här elektroniska, alla dippeduttene, alla dingsene. Och det visar väl också, hoppas i forskning, att vi är ju i färd med att fjärna oss från naturen, och alltså både vi vuxna och våra barn, och att det har ju någon konsekvenser för vår förståelse för hur viktig naturen är för oss. Alltså, inte bara för naturupplevelse, men alltså, naturen är ju hela vårt livsgrundlag. Alltså, Hvor kommer maten fra? Hvordan renses drikkevannet vårt så det blir rent? Hva er det som sørger for et levelig klima her? Det er jo på en måte alle artene. Det er naturen som produserer de her ekosystemtjenestene, som man kan kalle det, eller naturgoder. Sånn at jeg er jo, altså i denne boken også, så skriver jeg jo om at vi kanskje har behov for en slags gjenfortryllelse. At vi har mistet, at vi har tappet noe av denne fascinasjonen for natur, og at den gjør at vi ikke helt fatter hva som skjer når vi liksom forstør naturen, når arealer blir forringet og blir mer artsfattige fordi vi ikke helt ser hva som skjer.
Ja, jag tror att du pratar om någonting som heter återförtrollning, tror jag rubriken är
i den svenska
boken. Jag måste bara fråga dig, men bevarande biologi, hur svårt är det att prata med om bevarande biologi med unga människor som ju då är uppvuxna långt ifrån naturen?
Jag tänker många unga människor är ju väldigt miljöengagerad, så ofta så är det ju faktiskt lett å prate med dem, men det er klart, jeg møter jo kanskje flere av dem som er åt det holdet, da. Men jeg tenker jo at det er jo disse unge som skal overta kloden, som skal leve her fremover. Så sånn sett så har vel mange av dem et interesse for, og i utgangspunktet enn at de er nysgjerrige, hva heter det på svensk?
Nyfikne?
Nyfikne, ja. På dette feltet, tenker jeg. Så å prate med barn om til eksempel insekter, det bruker fungere riktig så bra, fordi barn har jo ofte mer nyfikenhet og mer evne til undring enn vi voksne. Så de har jo på en måte det er ikke slippt bort ennå, og da jeg tenker mange barn er jättefascinerade av ting, små dyr som rører på seg, og som er enda mindre enn de selva, og som kanskje ja, er fargerike, og kan fly, og kan løpe av sted. Så jeg tenker at det er kanskje svårere å få voksne politikere til å fatte hvorfor dette her er både fascinerende og jätteviktig.
Då måste vi ju gå ut i skogen då. Jag tänkte då börjar vi där under den där roten som du sa i mossan där som du sa lite tidigare. Om du dyker ner där, vad hittar du för någonting?
Oj, jättemycket arter. Största delen av de arterna som lever i en svensk skog, de vill du ju faktiskt hitta enten på och i de döda träden eller nede i jorden. Där har du långt över hälften av alla arterna i en skog. Och det är ju lite av poängen att det är så mycket av de här arterna som är skjult, som är dolda, som du inte kan se och de hörs ju inte heller. Så lite av poängen med den här boken om skogen är ju att försöka och ge dem en röst och tala deras sak, berätta om deras fascinerande liv och om allt det konstiga, bizarra, snodiga samspillet mellan dessa små anonyma arterna som då finns där nere i den döda veden och nere i mossan och nere i jorden, skogsjorden. Så det handlar ju om att komma på något sätt, alltså om att inte bara se träden i en skog. För de är ju bara en promille, en tusendel av artsantalet i skogen. Største delen av de 25.000 andre arterne er jo ja, insekter, svamper, mosser, lavar, kjærlvekster, andre greier, og særlig da insekter og svamper, de har jo står for største delen av mångfalden der ute.
Men når du kommer ut i skogen, hur mår du da?
Jättebra. Jeg tenker, da kan jeg släppa ner mina axlar. Da kan jeg tenke på et annet sett. Ja, det er egentlig, altså jeg kan merke det når jeg går. Altså jeg har et sted hvor jeg er mye, hvor skogen først er ja, ganske hardt bruket, og så kommer det en grens hvor den ikke er det, og den er veldig sånn clear cut. Det er ikke en reservatgrense, den kommer lite senere, men altså jeg kan gå, sist jeg gikk der så var det rett glatt, det var liksom isete på stenene, så jeg måtte gå og på en måte se veldig rett ned på stigen for å ikke ramle. Men ändå så kan jag märka det när jag kommer över den gränsen alltså på ett eller annat sätt även om jag inte ser mig runt. Och det är klart det handlar ju nog om att jag har en fagbakgrund så att jag vet ju precis vad jag ska se efter om jag tittar efter. Men jag tänker ju att det också handlar om något som är mer på det liksom obevisste planet. Och det tror jag rätt många känner på. Alltså det er jo en svensk religionshistoriker som har skrevet en boken som heter Granskogsfolk, som er en svensk bok, om svenskenes forhold til skogen, hvor han har intervjuet svensker om deres forhold til skog, og mange tar jo de her store ordene i bruk når de skal beskrive hva de kjenner når de er i en skog. Altså det er... Det er, snakker om skogen som en katedral, snakker om skogen som at du kommer hjem, at du finner en helt annen ro, et rom for refleksjon. Og jeg tenker at det som er bra med å være i en skog er jo at jeg kan kjenne at jeg er del av noe som er større enn meg selv. Og det kjennes jättebra. Det er som om det slipper litt det her voldsomme liksom kjøre og presse og prestasjonsjage, at man alltid skal være på, at man alltid skal prestere, hur man ser ut, hur man gjør saker, meg, sosiale medier, skryte av seg selv, av sin bok, ikke sant? Alt det der, det slipper lite. Og så kan man bare være, og så kan man tenke at om man da er så heldig som jeg er, som har en naturskog å gå i, så är de trärna, de träden jag har runt mig, de är mycket mycket äldre än jag någonsin kommer att bli. De är 4, 5, 6, 7, 800 år gamla. De har stått där i hundrevis av år och de kommer stå där i hundrevis av år. De har sett landskap som jag inte har sett, aldrig kommer till att se. De kan på en måte, disse trærne kan på en måte knytte sammen våre menneskegenerasjoner på et sett. Min morfars farfar, min morfar, min far, mine barn, mine barnbarn. Trærne kan være de samme. Trærne er jo i en sånn skog de eldste levende organismene jeg kommer til å møte i mitt liv. Og det tenker jeg er en fin ting å vite. Det kjennes bra.
Hvorfor tror du at vi kjenner som vi kjenner når vi går ut i skogen? For en sak er at vi logisk tenker, oj, de her er eldre, og her finns det djur og så her. Men det er jo også noen sorts inre kjensla, noen sorts, som jeg selv kan vitne om, noen sorts, jeg vet ikke, man kan ikke, nästan inte forklare det.
Nej.
Men jeg tenkte at du kanskje kan forklare det, for det kjennes jo precis som du sier, at man släpper en del utav en massa såna här saker som man har runt sig i det vanliga samhället. Men vad beror det på att vi faktiskt reagerar på det sättet som människor? Har du en aning om det?
Ja, nej, alltså man kan ju ha teorier om det. Det är väl vanskligt att si helt säkert. Det handlar ju om psykologi såklart, och det handlar ju om något evolutionärt. Alltså jag tänker vi kommer ju från skogen på ett sätt. Alltså en gång var vi primater i trä uppe i träkronan. Så krabbet vi ned og reiste oss opp på två ben og begynte å gå, og levde kanskje på savannen. Men skogen har jo alltid vært en viktig del av menneskenes liv. Og kanskje bærer vi skogen med oss på et sett. Og det er jo en jättefascinerende på en måte, dikotomi, en sånn todeling på det at skogen på den ene siden kan være mørk og truende og skummel, fordi ting kan skjule seg I en skog. Men på den andre siden så kan en skog også være trygg, for vi kan finne skjul I en skog. Altså tenk på Robin Hood, myten om Robin Hood. Altså han skjulte seg jo I skogen, og skogen var bra, fordi der var han trygg. Sånn at det her handler jo om du den som jagad, eller om du den som jager. Og det handler jo om at om vi mennesker bor I en tett mørk skog, sånn som vi gjorde I Europa, altså de gamle germanske skogsfolkene, om vi tilbake liksom I romertid, det de gjorde var jo å hogge seg en lysning, lage en glenne I skogen. Dette her skriver jo Kjerstin Ekman jättefint om I den essaysamlingen som heter Herrarna I skogen. Fantastisk bok. Og først når de hadde en sånn glenne I skogen, så var de trygge. Da har du på en måte oversikt, da kan du bygge deg et hus, du ser om noen kommer. Men så på det andre holdet, så altså, tenk når vi dro til koloniserte Nord-Amerika, og folk dro ut, europeerne bosatte seg på prærien. Hva gjorde vi da? Jo, vi plantet trær rundt våre hus, for å få litt skjul, for å få ly. Sånn at jeg synes det noe med at vi skogen representerer både noe liksom mørkt og skremmende, altså tenk på Dante, ikke sant, som gikk seg vill I en mørk skog, eventyrene, altså Rødhette og Ulven, med hvor skogen farlig. Men på den andre side, livets tre, ikke sant? Yggdrasil I norrøn mytologi jo et tre. Trær har ofte en sånn posisjon, altså I norrøn mytologi så kommer jo vi menneskene faktisk fra to stykker død ved. Altså, Ask og Embla ble skapt ved at gudene gikk langs en strand og fant to biter med drivved, med rekeved på stranden, som de skapte de to første menneskene av. Så jeg tror at dette her noe som sitter veldig dypt I oss, I vår kultur, og som evolusjonært betinget, at vi har et sånt liksom tvådelt forholdene til skog og trær, som jättefascinerende, som også gjør at skog så viktig I litteratur og I filmer og I musikk, altså I hele vårt kulturuttrykk.
Nej, jag kan själv vittna om det också att jag kan väl känna att jag kan tänka smarta tankar I skogen.
Ja.
Eller jag kan sätta ihop en intervju I skogen. Mm. Alltså jag skriver den ju inte, men när jag kommer hem så kan jag bara skriva ner den. Så det är klart.
Mm.
Alltså, och det kan ju vara ibland att sitta hemma så får man inte till det. Så att det finns någonting där som interagerar som svårt att sätta fingret på tycker jag.
Ja. Men det är nog med det att gå I sig själv som är fint, tänker jag, för att tänka, för då jag tror det är lite så där att om delar av hjärnan din är upptatt med en lite sån monoton ting, som du inte behöver att liksom bruka någon kreativitet på, sånt som det att gå. Jag tänker det kan också vara att stå I duschen eller att sitta på ett tåg faktiskt. Det är lite samma. Samtidigt som det är en bevegelse, det sker något. Som trigger kreativitet. Eller du sitter og ser på havet med bølger. Det en sånn mix av at det skal være bevegelse, og noe av hjernen skal være opptatt med en litt sånn, mer sånn, noe monotont, som I hvert fall for meg kan trigge, som du sier, lange tanker og kanskje smarte tanker, I hvert fall nye tanker. Og dette her viser jo også forskningen altså det jo svensk forskning som har sett på skog og skogens effekt som for folk som lider av posttraumatisk stresssyndrom at det å gå ut I en skog gjerne med gamle trær gjerne litt sånn halvåpen eldre tallskog til eksempel, gjerne komme ned til et vatten det en skog som faktisk har en, altså hva skal man si helbredende effekt da Dette her jo ikke, altså, dette blir jo ofte avfeid som litt sånn, hva skal du si, naturromantikk og litt sånn Hare Krishna New Age tullball. Men det jo jättesolid forskning på att det här är, har effekter på oss. Och jag tänker ju att vi ska i större grad än idag respektera och ta konsekvensen av att skog också är viktig för oss på det sättet. Skog handlar ju absolut inte bara om att det står timmer där. Det handlar inte om trävirke. Det handlar om så mycket mer. Det handlar självsagt om alla arterna, men det handlar också om att skog är viktig för oss. Rent alltså mentalt, psykologiskt, så har skogen jättestor effekt. Och då måste man kanske prioritera lite annorlunda hur man sköter skogen runt där folk bor, i närskogen. Jag tänker ju att det är viktigare att den brukas som en närskog för folk att vandra i och för liksom barnehager för barn att komma ut i. Än att man ska på något sätt skvisa de sista extra kronorna utan med att kalavverka till exempel.
Den här podden sponsras av Gröna Gårdar. Märta, vi har ju pratat om gräsbeteskött i tidigare avsnitt i den här podden. Kan du inte förklara, vad är gräsbeteskött?
För oss innebär gräsbeteskött att djuren ska födas upp på bara gräs. Och det betyder på sommaren så betar de och på vintern så äter de någonting som heter ensilage. Och det är olika typer av gräsörter man odlar på åkermark och sen så konserverar man det i en process som heter ensilering. Och så äter de det hela vintern. Och det är jättebra för markhälsan, jättebra för den biologiska mångfalden. Och vill man odla spannmål och bönor på åkermark så är det väldigt bra att man odlar vall mitt emellan. Så korna blir liksom en del i kretsloppet. På en gård.
Som jag fattar det rätt så bidrar jag både till hållbarhet och mångfald om jag äter gräsbeteskött.
Ja, det är faktiskt så. När kon får äta gräs och grovfoder så blir hon en väldigt positiv kraft i vårt jordbrukslandskap.
Men nu står vi ju här i er fina butik i Ljungskile och då undrar ju någon då som är från Malmö eller Stockholm, hur får jag tag på det köttet då?
Då går man in på grönagårdar.se. Vi har hemleverans i merparten av alla postnummer i Sverige och sen så klickar man in det man vill ha och så får man det.
Fantastiskt, alltså in på grönagårdar.se och handla. Och yep. Själv så handlar jag direkt här 4 kilo köttfärs
då. Och då blir det hamburgare.
Då blir det hamburgare. Tack Gröna Gårdar. Under pandemin så var ju en fullständig skogsinvasion. För då gick alla ut i skogen. Ja, det var där man fick lov att vara.
Jag vet. Och det var jättefascinerande. Alltså då bodde jag rätt vid en skog utanför Oslo. En stor skog. Och alla de där ställena, och jag brukade vara alene, kunde gå ut och det var aldrig någon andra folk där. Nu hängde ju plötsligt en hängmatte i varenda tall. Och lite så där. Ja, alltså alla de där ungdomarna var ju plötsligt i skogen med sina hängmattor och sin ghettoblaster.
Vad är det för något, en ghettoblaster?
Med musikanlägget sitt på fullt, för de hade ju sitt party i skogen. Så det var ju lite sån, jag måste på något sätt tänka två gånger. Alltså tänka att okej, jag tycker ju inte om egentligen att liksom den roen var blev förstyrret, men på en annan sida det är ju bra att folk är brukar skogen då, att folk är ute. Så alltså, i alla fall i Norge så säger ju statistiken att 1 av 4 norrmän övernattat ute i naturen i löpet av pandemin. Det är jättehögt alltså.
Det, ja, det är verkligen.
Ja, det, och de flesta av dem var nog i skogen. Du går ju inte ut på en åker och lägger dig ut om natten. Så nej, och igen alltså, så, skogen är viktig för oss på så många vis som inte har fått så mycket fokus, som förtjänar mer fokus.
Du, någonting som finns i skogen, det är ju insekter, och det ska vi prata om en liten stund. Men först måste ju vi prata om svampar.
Mm.
Vad heter det på norsk? Sopp?
Ja.
Ja. Men sopp är liksom, det är alla svampar, det är även mögel i sopp också, eller?
Ja, alltså svamp är ju ett eget, eller sopp då, är ju ett eget rike, som det är organiserat idag, och det är ju jättestor variation på hur de arterna kan se ut, från bittesmå grejer alltså till de matsvamparna du plockar i skogen, till liksom råtesvamparna som sitter på död ved och bryter ned dem. alltså du har ju svamp, you know, alltså mellom tärne, fotsvamp. Svampar kan vara parasitiska, de kan vara nedbrytare. De har så många olika måter att leva på. Så det är jättespännande.
Jag är bara intresserad av en svamp.
Och vad sa du?
Jag är bara intresserad av en svamp i det här sammanhanget.
Sprättmugg?
Nej.
Inte den.
Vad är sprättmugg för någonting?
Ja, vad heter den i svenska utgavan? Sprättmögel?
Jaha.
Sprattmögel?
Nej, det är, när jag går ut i skogen så är jag intresserad av kantareller.
Ja, okej. Okay. Ja. Mm-hmm.
Och då tänkte jag så här att du är skogsexpert, så tänkte jag att du kan säkert en del om kantareller också. Var växer det bäst kantareller?
Kantarellen växer ju egentligen ganska försökt många olika städer, men den är ju en svamp som alla matsvamparna våra stort sett, alltså de har ett tätt samspel med skogsträna. Så kantarellen har ju, alltså när själva kantarellsvampen som du plockar är ju på en måte svampens könsorgan, etterslett, eller du kan kalla det svampens blomst, om du vill si det lite hyggligare. Mens mesteparten av svampen befinner sig ju under jorden, ikke sant, som lange, tynne svamptråder, som mycel. Och det fletter sig ju också runt skogsträdens rötter. Så att du vill ju inte finna en kantarell ett sted där det inte är någon trär som den kan växa samman, för det samspelet där, det är både trä och kantarellen avhängig av. Det är ju en sån mykorrhiza svamp, ikke sant? Så du må ju in i skogen. Ja, så jag syns ju att en äldre granskog med liksom ganska mycket fukt, liksom mose i bunden, är mina bästa kantarellsteder, men det finns ju också kantarell definitivt i mer brukade skogar.
Finns det olika sorters kantarell?
Ja, nej, alltså men den där orange fina, som det är ju en art, Cantarellus cibarius på latin. Men det finns ju traktkantarell till exempel, är ju en annan, och en typ kantarell som du kan finna jättemycket, så mycket att det nästan är tråkigt, för den står ju bara överallt i skogsbotten. Du kan ju nästan ha med dig en sax och bara på något sätt klippa. Den smakar också gott, men inte, den är lite annorlunda i konsistensen än den orange vanliga kantarellen.
Du, från kantareller till insekter.
Mm.
Vad är en insekt?
Ett litet djur med 6 ben, 4 vingar, 3 kroppsdelar och 2 antenner i all huvudsak.
Det är så det ska vara. Det måste vara 6 ben, annars är det ingen...
Nej, det måste vara 6 ben. Och så är det ju självsagt, alltså, det är ju ingen regel utan undantag. Det händer ju att bena har försvunnit, att de är tillbakadannet. Men alltså, om du ser ett bittelite djur som har 8 ben, så är det, eller fler, så är det inte ett insekt. Då är det till exempel en spindel eller en skolopender, om det heter, eller 1000 ben, eller vad det nu heter på svensk, andra små dyr som inte är insekter.
Tusenfoting.
Ja, säkert.
Men vad betyder alla de här insekterna för oss som människor?
Nej, de betyder ju jättemycket, fördi det är så enormt många av dem. Alltså för var av oss människor som lever här akkurat nu, så är det minst 200 miljoner insektindivider som lever akkurat nu. Och de finns, alltså insekter finns i jättemånga olika slag, alltså olika arter, så att om du ser på de dyren vi känner till på kloden idag, så är ju utgör insekter 75% av alla kända dyr. Och fordi de är så enormt många och kommer i så många olika utformningar, så är de också viktiga i nästan alla processer som sker i ett ekosystem. De är självklart jätteviktiga pollinatörer, det är det folk vet. Det är viktigt. 8 av 10 vilda blomster tränger insekter för att pollineras, alltså för att lage barn, lage sina frö. insekter bidrar sammen med svampar och bakterier som en sorts vaktmästare i naturen till att bryta ned och lage jord av allt som är dött, av planter som är döda, träd som är döda, dyr som är döda. Av möck också, alltså bajs från dyr i naturen som blir till jord igen med hjälp från insekter. Och så är de jätteviktiga som mat för större djur igen för de är så många. Vi vet att fuglarna, alltså fåglar i världen äter en vikt av insekter varje år som tillsvarar vikten av alla oss människor som lever här. Och det säger ju lite om hur många insekter fuglarna tränger. Vilken enorm vikt det är. Och det säger ju också lite om att när insekterna går tillbaka så påverkar det också fåglar, sötvattenfisk, många däggdjur och processerna som sker i naturen.
Hur skulle du vilja beskriva vår relation till insekter, alltså vi människor? För många människor tycker ju att insekter inte är äckliga, de är farliga, man vill inte ha dem i närheten, man vill gärna slå ihjäl dem, förutom bina som ju då ses som sorts nyttiga insekter. Vilket förhållande har vi människor till insekter egentligen?
Nej, så vi i västen har ju som du säger ofta ett dåligt förhåll. De har ju ett PR-problem, disse söta små. Och det är ju i sig själv rätt fascinerande varför det är så olikt i, alltså varför vi i vår kultur har ett sånt våldsamt negativt förhåll till insekter. För i många icke-västliga kulturer så är det helt annorlunda. Alltså då har de ett mycket mer alltså naturligt sätt att förhålla sig till insekter på. Alltså 2 miljarder människor äter ju insekter som en daglig del av sin diet ifølge FN. Insekter som mat är ju faktiskt jätteviktigt i en sån matsäkerhetsperspektiv för folk i den icke-västliga världen, inte minst för kvinnor, gravida kvinnor och barn som brukar insekter som ett viktigt proteintillskudd. Så ja, nej, alltså jag tänker ju att media idag har en god del av skylden för varför man upprätthåller detta här synet på att insekter är äckliga. Och vi vuxna har överfört det till våra barn som i utgångspunkt är positiva till insekter. Tänker jag, det är nog min erfaring. Men
jag tänker så här att det finns ju redan om man går bak i Bibeln som kom de här gräshoppssvärmar och nu pratar man om myggor som sprider malaria och alla möjliga andra typer av insekter som sprider sjukdomar och så här, finns det något sånt där inbyggt i oss människor rent historiskt eller vad man ska säga som gör att vi faktiskt ogillar insekter? Vi vill inte bli bitna av myggor, vi vill inte knott i vidriga och sådär.
Ja, jo, alltså det finns ju definitivt en handfull insekter som är både brysomme och någon som är sjukdomsspredare. Men de allra flesta, alltså 99,9% av alla insekter i världen bidrar ju faktiskt till att rädda livet ditt varje eneste dag och inte det motsatta. Och jag tror som sagt att det här är heller något som är på något sätt ett västligt fenomen. Det är klart. Alltså man gillar ju inte myggor, men därifrån till att hata alla insekter, slik trenger det ju inte att vara. Alltså när det gäller däggdjur kan man ju skilja. Man kan ju alltså älska elefanter men hata råttor. Varför skulle det inte vara så med insekter? Så på något sätt det håller inte helt det argumentet med att för om malaria parasiten spreds med mygg så skulle vi hata alla insekter. Alltså en teori på det som inte är från mitt fagfält då, som är med från liksom antropologin är ju att det har att göra med alltså västens möte med folk i andra kulturer och att det var på en måte en del av vårt syn på dem då, att ikke sant, det gamle kolonialistiske synet, at vi var bedre enn dem, de spiste insekter, det var liksom noe vilt, noe liksom, dehumaniserende, da. Det i hvert fall en teori da, på hvorfor man kulturelt i Vesten har denne motstanden mot insekter.
Men hur skapar vi ett bättre förhållande till våra insekter? Vad behöver vi göra?
Fortell de kule historierna om insekter. Fortell allt det göje de gör. Ikke sant? Fortell om allt det fascinerande de bidrar med och allt det viktiga de bidrar med. Att vi inte ville haft alltså största delen av våra fåglar och ville försvinna om vi inte hade insekter. Alltså sötvattenfisk och så vidare, ikke sant? Att vi ville få jättestora konsekvenser för oss. Och det är ju alltså samspillene i naturen som insekterna bidrar till är ju en helt väsentlig del av vår välfärd, av vår liksom av grundlaget i vår civilisation. Och det gäller ju många av de här små organismerna, tänker jag, alltså både insekter och svampar och andra liksom virvellösa djur då. Att de vi trenger å se dem for å bli bevisst hvor viktige de faktisk er, og da tror jeg det hjelper å fortelle de fascinerende historiene om dem. Altså, enten det da er den her lille sprettmøglen, eller hva det nå heter på svensk, jeg tror det er omtrent det som er det svenske navnet, som er en bitteliten svamp som faktisk lever på, altså det er et par centimeter stor, som lever på elgbeis, og som altså lager et lite sporhus i toppen av sin lille svamp, som skytes ut med en akselerasjon som er altså bare helt hinsides hurtig. Det går fra 0 til 20 kilometer i timen på 2 mikrosekund. Så det er altså bare helt enorme G-krefter, mye mer enn liksom når en romfergen skytes ut eller noe så der. Altså G-krefter som ikke noe menneske ville overlevd. Og på det settet så fyker altså avkommet til denne svampen flere decimeter unna og lander på et gressstrå, et stykke unna der hvor elgen har beisatt. Og poenget med det er at denne lille svampen må gå gjennom tarmsystemet til en elg for å fullføre sin livssyklus. Og elgen beter inte precis där hvor den här klatten ligger, så därför är det viktigt att disse sporene, alltså soppens frö då på en måte, havner ett stycke undan. Och denne lille svampen som vi alltså då delar vår skog med, både vår svenska skog och vår norska skog, den finns i svenska skogar. Den har alltså pallplats i Guinness rekordbok som världens aller raskest accelererende organisme. Och sånt tycker jag är kul att vite. Att när vi går i skogen så har vi såna arter runt oss. Eller det lilla björnedyret. Som är ett bittelite djur som inte är ett insekt, men som är ett virvellöst djur. Som ser ut som en kryssning mellan en dammsugepose och en teddybjörn. På størrelse med et punktum.
Det ser jeg framfor meg, en korsning mellom en dammsugerpose og en teddybjørn.
Blir ikke det ganske gulligt?
Det er jättebra.
Ja, de er jättegulliga. Og de her bor, altså, de er vattendjur, men de bor i skogen. Og de bor i vattnet som ligger som en tynn hinne, nede i mossan, det har vi visst lenge. Men også oppe i tretoppene, i den tynne vattenhinnen som ligger alltså på mosse eller lav eller bara på ytan där uppe. Och de här små björnedjuren, de lever alltså sitt liv där uppe. Spiser och formerar sig och har en otroligt speciell förmåga. De har en avknapp på livet. Alltså de kan skruva sig själv av. Och när de har skruvat sig själv av så kan du göra vad du vill med dem. Alltså då kan du koka dem, steka dem, glömma dem bort, sända dem ut i världensrummet, utsätta dem för kosmisk strålning, vakuum, minus 273 grader Celsius. Og alt dette her klarer de alldeles utmerket. De har altså kvittet seg med 97% av alt vatten de har i kroppen, og i en sånn dvalefase hvor de tåler alt det her. Og så kan du ta dem inn, ned fra verdensrommet, inn på labben igjen, bare helle på litt vatten, og så det bare puff! Og så går du i gang igjen med å ete og formere seg som før. Så den her formågan som gjør at de klarer å gjenfukte seg, altså få vattnet tilbake, det jo en teknik som vi har forsøkt å kopiere, som lekemiddelindustrien interessert i, fordi man kan bruke den til å, med vaksiner, så kan man liksom, tenke seg at man kan tørke dem, frakte dem til der de skal, uten at man trenger å ha dem i kylen, ikke sant? I noe nedkyld. Og så kan man bare helle vann på, når man fremme, der man skal bruke dem. Eller NASA, amerikanske romfartsorganisasjonen, har testet ut den här gjenfuktingsteknikken på menneskeblod, som tørket ut, fordi ferskt blod bare har en varighet på ungefär 6 veckor. Så om man skal reise til Mars, til eksempel, så måste man ha med sig blod som tørket, og da har man testet ut å bruke dette her lille bjørnedjurets gjenfuktingsteknikk for å få blodet til å bli blod igjen, altså tørket blod til å bli blod som man kan bruke om det skulle skje at noen trenger en blodoverføring.
Vilka fantastiska historier.
Ja, men sånn er skogen full av. Det er det boka full av. Og det jo nettopp dette å forsøke å fortelle varfor skogens 25 000 arter så jättefascinerende. Den här bredere berättelsen om skog som något väldigt mycket mer än timmer.
Men vad kan vi människor göra för att hjälpa alla de här små djuren att överleva? Och då menar jag kanske inte bara just att man inte ska ta bort skogen och sådär, utan även om vi har vår trädgård eller någonting runt omkring oss, nära oss. Vad kan vi göra för att de ska finnas kvar?
Jag tror man kan göra flera saker. Alltså för det första så kan man engagera sig. Alltså man kan skaffa sig kunskap, man kan läsa, man kan lyssna, man kan prata med sina barn, sina barnbarn, sina kollegor, sina nabor om de här sakerna. Det tänker jag är jätteviktigt. Och bringa vidare de här liksom kule historierna om varför arterna runt oss har så stor betydelse. Och så kan man helt konkret också om man har en trädgård till exempel, eller om man har ett fällesareal och man bor ett sted i liksom höjblocker och man har ett fällesareal runt som man kan påverka hur man ska sköta. Så handlar det om att invitera naturen tillbaka. Alltså ju mer vill natur du inviterar in i din trädgård eller in i en park, ju bättre är det för den biologiska mångfalden. Om du kan göra delar av din gräsmatte om till en blomsteräng till exempel, så skulle det vara jättebra för alla de vilda pollinatörerna. Alltså honningbien är ju bara en av mer än 200 vilda bin som vi har. Och den är ju ett husdyr. Den är ju en domesticerat djur, så att det är på något sätt inte den som är problemet. Här problemet är alla de vilda bina och de andra vilda pollinerande insekterna. Och det de verkligen behöver är ju mer blomsterresurser, mer mat. Och någon av dem behöver också skogen med de här döda träden som vi snackat om inledningsvis, som det är så mycket liv i. För akkurat som att ikke sant, hakkspetterne hakker ut store hål i døde träd som talgoksen og andre fugler, fåglar kan bo i etterpå, så er det jo sånn at en del skalbaggar gnager mindre hål i døde träd. Altså til eksempel en del av barkborrarna som vi har mer enn 70 av i våre skoger, de gnager ut ganger som mange, mange andre arter kommer og bor i etterpå. Sånn at dette her henger sammen. Og disse døde trærne med små hål i, det er jo det vi forsøker etterligne når vi lager sånn der insektshotell. det er jo litt som å henge opp fågelholker, bare at det er for de små. Og det hjelper jo litt, ikke minst så gir det oss en mulighet til å se insekter på nært hold. Men det som også er, hjelper, altså det som også er viktig, og det som hjelper mye, er jo altså å sørge for at det er mat for de her pollinerende artene, og at det er ja, blomsterressurser for de som er pollinatører, som skal ha nektar og pollen som mat også, til seg selv og til sine barn. Så det tenker jeg er viktig. Både det konkrete man kan gjøre, og det å snakke om det, og også å, på å si forlengelsen av det, så er det jo å engasjere seg i en miljøorganisasjon til eksempel, eller på bare tale naturens sak i alle mulige andre sammenhenger, ja, på din arbeidsplass til eksempel. Altså, som vi startet med, de her arterne har ingen stemme, de hørs ikke, de ses ikke så godt heller. Og da er det vi som måtte gi dem en røst. Da måtte vi tale på deres vegne. Da må vi skrive kronikker i avisen, opinion pieces. Da må vi tale deres sak i budsjettforhandlingene, i statsbudsjettet, ikke sant? I kommuneforvaltningen, i lensstyrelsens planer for hur arealer skal brukas.
Det var ganska roligt där du säger insektshotell. Vi har ett sånt litet insektshotell på huset. Det var väldigt roligt att hackspetten såg det som sitt lunchbord. Så satte sig där och plockade ut dagens lunch.
Ja.
Det var väldigt intressant. Men om vi är tillbaka till det, är ju många i Sverige som bättre annat sätt har någon sorts trädgård. Hur tycker du så här allmänt sett en bra trädgård ska se ut utifrån ett insektsperspektiv? För idag ser ju många trädgårdar ut som att där går det en robot och så är det den jämnaste, finaste gräsmattan. Och så har man tagit bort alla stubbar för det är fult. Och så har man kanske inte så mycket öppen jord och så har man huggit ner träna för det ger för mycket skugga i huset. Sådär. Och det är klart, det finns ju ett mellanting här. Man kan ju inte bara ha träd i trädgården. Det är kanske man inte vill ha för man vill ha lite ljus på.
Heter allt. Trädgård?
Ja, precis. Nej, men man kanske vill ha lite ljus på den här gläntan som heter altan då. Men om du bara liksom skulle säga sådär med lite enkla ord. Vad ska finnas i en sån trädgård tycker du?
Stor variation. Blomster. Blomster som blomstrer gjennom hele sesongen fra våren gjennom sommeren til høsten, så ulike sorts arter, primært arter som hører til i Sverige, ville arter. Mindre gressmatta, klippe gressmattan om du måste ha en gressmatta, du trenger kanskje ikke ha det i hele din trädgård, kanskje bare et mindre areal, ikke klipp den så ofte, låte den vokse, la kløveren for eksempel, hvitkløver.
Vitklöver, ja, det är vitklöver.
Ja, alltså om du klipper mer sällsynt så vill ju den komma upp. Och den är ju en jättefin källa till en nektar. Även vad heter det, maskros, är det den heter på svensk, den stora gula? Ja. Det är ju också bara in your head om det är ett ugräs eller om det är en jättevacker gul blomma som är en viktig nektarresurs tidlig på sommaren. For insektene som er tidlig ute. Så ja, mindre gress, mindre sånn kortklippt gressmatta, mer blomstereng, frukttred, urter av forskjellige slag, urter.
Mm.
Ja. Om du måste saga av en stor gren eller kanske fälla ett träd, så la det ligga i ett hörn av hagen, lag ett sånt faunadepå som någon svenska kommuner faktiskt har. Hvor då svampar och insekter kan få hålla till. Och om du gör så här så får du också en hage som på en måte fungerer mer som et ekosystem. Altså, da inviterer du også inn flere av predatorene som vil kunne holde koll på de arterne som man kanskje tenker på som brysomme. Så det er jo et smart sett å kombinere. Og så, ja, så det er vel, om du skal gjøre det bra for insekter, handler det jo om blomsterresurser och om död ved som de två viktigaste. Eventuellt om du ska ta det ett skritt vidare så måste det vara att ha en liten hagedamm. Det vill ju också kunna ge. Många arter av insekter är ju vattenlevande som barn, alltså öjenstickare, libeller till exempel. De är ju i vattnet som barn.
Men om vi går från då vår trädgård till lite, det är lite större, det vill säga det är tillbaka till skogen och skogsbruket och de man ska säga, industrier och företag. Vad borde de och vad kan de göra för att vi ska behålla den här artrikedomen som du var inne på, håller på att minska?
Då handlar det ju om två saker. Det handlar om att skydda tillräckligt med skog av den skogen som är minst påverkad av oss från förr. Skydda den skogen som har störst skyddsvärde och störst betydelse från ett biomångfaldperspektiv. Och så handlar det ju om hur man brukar den resterande skogen. Hur intensivt man faktiskt gör det när man avvirker. Det finns ju ett spänn från kalytor med markberedning och planting och väldigt korta omlopp via mer naturnära systemer, hyggesfritt skogsbruk, längre omloppstider, fokus på mer lövträd inne i skogen till då det som är värnet. Så det är ju på en måte ett kontinuerligt spänn hvor man kan göra mycket med att också flytta en del av den mest intensiva måten att bruka skogen på eller hogge, avvirka skogen på mer i riktning av mer naturnära metoder. För det är ju ett faktum att om man som jag gör då som ekolog definierar en skog som ett artsrikt, intakt, välfungerande myldrande ekosystem så är en god del av de svenska arealerna med trär på inte egentligen skog. De är produktionsarealer för tömmer och trävirke. Men de har ju inte de har ingen gamla träd. Det är ingen träd som får lov att bli mer än 80, 90, 100 år. De har så att säga ingen död ved och väldigt lite variation i de döda träden. Och därmed så saknar de också en jättestor andel av det artsinventare, det artssamhälle som hör till i en skog. Så att, och det här tänker jag, det här är ju också lite av poängen med min bok om skogen. Att jag har lyst till att fortälla en bredare fortelling om skog. En fortelling, en berättelse där skogsbruk bara är ett perspektiv sammen med väldigt många andra perspektiv som handlar om det fantastiska, fascinerande biologiska mångfaldet, som handlar om oss i naturen och våra naturupplevelser, handlar om historia och kultur och detta här. Och också detta att många idag inte har sett en riktig skog. För om man bara har sett de här tre raderna, hvor altså trærne står på rad i tømmerproduksjonens tjeneste på geledd, så saknar man jo inte en riktig skog, for man vet inte hur en riktig skog ser ut. Man har kanske aldrig varit i en liksom urskogsnær skog eller även en naturskog hvor trærne får leve livet ut och leve ut sin död. Hvor det er små og store trær, hvor det er jättestore trær, hvor det er masse døde träd, hvor altså en hel tredjedel av volymet av trærne faktisk finns som døde träd. Så litt som i din trädgård så handler det jo om at den her, vår trang til å alltid skulle steda, Den är kanske okej inne i din egen lägenhet, men den är inte okej i naturen. I naturen så betyder det att vi tar bort livsrum för jättemånga av de arterna som ska leva där. För ett dött trä är ju ikke liksom något stökigt, det är inte rot som vi säger på norsk. Det är tvärt emot ett jätteviktigt levested för en tredjedel av skogens arter. Så jag är upptatt av att vanliga folk ska se vad som sker i skogen, se att stora delar av svensk skog och norsk skog är hårt påverkat och genomgripande ändrat från det ekosystemet en skog egentligen är. Det har ju varit en bevisst politik för vi har prioriterat produktion av trävirke och tømmer. Men jag tänker ju att vi må och skogsbruk är en viktig näring i Sverige som i Norge, men det är också en näring med stora konsekvenser för de andra arterna som lever i skogen, de 24.998 arterna som inte heter gran och tall. Och det är en del av den berättelsen vi också måste berätta. Och detta här tror jag jättemånga människor inte är så klar över. De går i den här produktionsskogen som nästan tenderar mot att vara en plantage. Och tänker att detta är en reell skog för de har inte något att jämföra med. Så jag tror ju att först om många fler av oss har lite kunskap om hur en skog ser ut från naturens sida, varför det är viktigt, vad som sker när vi ändrar hela skogsekosystemet vårt, hela landskap i riktning av och bli ett produktionslandskap. Alltså lite som du kan tänka dig en havre, en åker med havre eller vete. Du vill ju inte kalla det en blomstereng. Men om du går i en skog där det bara står granar på geledd, så är ju det egentligen mer en granåker än det är en skog. Och det här tänker jag är ett perspektiv som fler vanliga människor, som jag skulle önska mig att fler vanliga människor reflekterade över, för det jag önskar mig med boken min och med samtalen om skog är att fler ska bli med i den samtalen. Bara på det sättet kan vi få en bred och demokratisk debatt om hur vi ska bruka skogen i vår generation, hur dagens svenskar, när vi nu vet att vi står mitt i en biomångfaldkris och en klimatkris, hur tänker vi att vi nå med allt vi vet också om alla skogens andra ekosystemtjänster, om betydelsen för alla de andra sidorna, hur tänker vi att vi ska leva med skogen i vår generation och framöver, och vilken skog önskar vi att ge vidare till våra barn och barnbarn?
Någonting som ju är intressant är att man pratar om hållbarhet och klimat och utsläpp, och så säger man så här att ja, men bara vi driver saker och ting med hjälp av biomassa, så har vi plötsligt någon sorts nollsummespel. Och jag kan tänka mig att en del av den här biomassan kommer från skogen, om jag inte har helt fel.
Ja, nej, alltså bara för om du brukar en förnybar resurs, så gör ju inte det att hela produktionen är hållbar. Alltså om man förstör ett ekosystem när man höster den resursen, så är det ju inte hållbart. Alltså hållbarhet är ett stort och lite svårt begrepp som kanske har blivit lite sånt tömt för innehåll. Alla brukar det. Men om man ska ha ett reellt hållbart skogsbruk, så ska det ju ge rum för detta rike mangfolde som finns i en skog. Och då tänker jag att vi måste driva skogen på ett annat sätt än vi gör i Skandinavia, både Norge, Sverige och Finland idag. för det har varit en enorm ändring, alltså sedan sista världskriget har utnyttjelsen av skogsarealerna varit rätt intensiv med när vi startat med kalavverkning. Och idag är stora delar av skogen kalavverket en gång. Vi är i färd med att starta på liksom nästa omlöp. Och vi vet, alltså nu har jag inte den svenska statistiken i huvudet, men i Norge så vet vi att av de arterna som är hotade, som lever i skogen, som är halvparten av alla Norges hotade arter, av de hotade skogsarterna så är 84% hotad på grund av mangeln på naturnär skog. Skog som inte har varit kalavverkad, som kanske det har varit hogd i ett och annat trä långt tillbaka i tid, men som alltså har framdeles gamla träd och mycket och varierad dödved. Vi vet att mangeln på slik skog är huvudproblemet för de hotade arterna i skogen. Och det handlar ju om att vi avverkar den här skogen och att den nya skogen, om vi ska kalla den det, eller de nya arealerna med trär på som kommer upp, de har där uppstår inte de här karakteristikarna, de här typerna av trär, döda eller levande, som arterna tränger. Så de finns inte där. Alltså, det är elementer som inte finns, och då vill ju heller inte arterna finnas, och då försvinner arterna ut. Först från ett skogsbestånd, och så om detta sker inför ett helt landskap, så vill ju arterna försvinna. Så det är ju orsaken till att det är så många hotade skogarter, alltså arter i skogen. Så ja, nej, jag tänker att detta är den en del av den stora berättelsen om skog som vi också måste fortälla.
Men du, nu har vi pratat om skogen och insekterna och att arterna försvinner. Vad händer om vi inte gör någonting åt det som vi har pratat om här? Om det försvinner 40% av alla insekter och vi bara odlar skog och sådär. Vad händer med oss då?
Nej, då vill det ju bli jättemycket svårare att vara människa. Alltså, då vill det bli även svårare än det är idag att skaffa nok mat, rent drickvatten, god hälsa till alla människorna som lever på kloden. Och skogen och naturen vill i mindre stadig mindre grad vara i stand till att leverera de ekosystemtjänsterna som vi behöver, vare sig pollinering eller recirkulering av döda träd och organisk materiale, rensing av drickevatten, alla de här sakerna vi behöver. Så att alltså naturpanelet som vi kallar det i Norge, IPBES kallar det väl bara i Sverige efter den engelska förkortelsen, som ju är systern till IPCC, klimatpanelet, alltså en internationell sammanställning av vetenskapskvinnor och män som sitter samman och sammanställer all kunskap vi har om artsmangfold och ekosystemtjänster. De är ju jättetydliga på att om vi vill att också generationer som kommer efter oss ska kunna leva goda liv, så må vi genom en genomgripande ändring i vårt samhälle. Vi måste förhålla oss till natur på ett annat sätt. Vi måste värdera natur på ett annat sätt. Vi måste komma från att leva av natur, leva av skog, till att leva med natur, leva med skogen. Och detta är ju inte en enkel sak, men om vi inte försöker att ändra, så gör vi ju också ett valg. Alltså naturpanelet IPBES säger ju ganska så tydligt att om vi inte väljer att göra de här åtgärderna som trängs för ett sånt djupt, en djup samhällsändring, så är ju det också ett valg. Och då går vi alltså mot en framtid där det vill bli ja, mycket svårare att vara människa. Där det vill vara, bli, hvor det är stor risiko för att det blir mycket mer lidelse, mycket mer konflikt om stadig minskende resurser. Så att det är också ett valg. Och då tänker jag att det skulle vara mycket bättre att göra det frivilligt och på en måte som en planlagt process. Och kunna tänka att alltså, vi är så har så jättetur att vi lever på den här planeten. På den här ene lilla blå kulen. Det är enda stället i hela universet hvor vi vet att det finns liv, levande liv. Och då tänker jag att som människor, som borgare av Sverige, som moralska skapninger, så har vi ett ansvar för att ta ner lite på vårt eget konsum och ändra vårt levesätt så att också alla de här andra miljoner av arter som vi delar denne lilla blå kulen med ska få anledning till att leva ut sina små och rara men viktiga liv tillsammans med oss och att detta ska kunna fortsätta.
Du är ju en ambassadör för allt det du har sagt här med artrikedom och insekter och framförallt skogen, men när du pratar om de här grejerna med beslutsfattare, det vill säga politiker eller företagsledare och så vidare, hur blir du bemött?
Ja, det kommer lite an på, alltså jag blir ju ofta spurt om att snacka om disse grejerna och jag uppfattar ju att det är en intresse för att lyssna, det är en ökande fokus på detta här och det är ett stort behov för mer kunskap. Alltså jag tror jag får 2-3 hänvändelser varje dag om att komma och hålla föredrag ett eller annat sted. Mycket mer än jag har möjlighet att följa upp dessvärre. Men samtidigt så ser jag ju att det går väldigt sakta, väldigt långsamt och komma från prat till action. Alltså det händer inte så mycket. Tyvärr och det är ju fremdeles så att det väldigt ofta är naturen som taper, som kommer sist. Det är alltid något annat som ska prioriteras för och det är gärna de där på måte hare, cash i labben, tingene som blir prioritert, det du kan sätta en liksom prislapp på. Och problemet med det är ju att vi vet att det haster detta här. Den omställningen, den haster. Det gäller ju både en omställning för att till klimatkrisen och biomangfaldskrisen. Och det vi gör de nästa 10 åren, 20 åren vill avgöra hur det blir att leva på jorden inkluderat i Sverige de nästa 1000 åren. Så att det står rätt mycket på spill. Så jag tänker att även om man inte liksom fattar att det här på eller har sympati för det moraliska perspektivet eller syns att svampar eller insekter är kul, så skulle man av rent egoistiska skäl, jämför det vi nettopp sa, bry sig om natur. Alltså alla politiker, alla politiska partier borde ha en stark miljöpolitik och sörja för att följa den upp. Nettopp för att konsekvenserna av det motsatte, de vill ramme oss alla, alldeles oavhängig av vilket parti vi tillhör eller stämmer på.
Hur upplever du att medborgare och allmänhet är intresserade av? Är det inte lite där att man gärna pratar om, lika väl som politikerna pratar om att ja, men jag gör det här för naturen eller jag är vegetarian eller vad det nu är för någonting. Men sen så brukar man bilen och åker på en kort semester till Mallorca och kanske inte tänker längre än så, utan man tycker att det är ganska bekvämt att fortsätta leva som man gör.
Där tror jag också det är ett stort spänn. Jag upplever ju att många vill gärna både vite mer och ändra på sitt vardagsliv. Men så handler det jo om en kombination her. Det er jo ikke så at man kan legge alt ansvaret på enkeltpersoner. Mykje av det her er jo nettopp gjennomgripende endringer som er så store at de måste gjøres på et systematisk sett. Altså de er betinget av regleringer, av insentiver, av liksom ting som måste beslut som måste ske på et høyere plan. Så det er jo en kombination og jeg opplever jo at mange forsøker å endre de der små tingene man kan endre, og jobbe på for å påvirke politikere til å gjøre mer. Og nå vet jeg, det er jo også en norsk spørreundersøkelse, som man frågade tusenvis av nordmenn om naturpolitikk, og resultatet for 2 år siden var jo at jeg tror det var altså, noen 70%, 75% eller hva det var, mente jo ønsket seg at politikerne skulle gjøre mer for natur og klimat enn det de gjorde. Sånn at jeg tror at det er et større interesse blant folk flest enn man kanskje tror. Fordi folk bryr seg om å ta vare på naturen. Folk vil at deres barn og barnebarn skal få leve i et samhälle som inte er i ferd med å gå sønder på grunn av de her konfliktene over ressurser og på grunn av klimatendringer eller forandringer. Så jeg tror jo at det er at det ikke er så svart kanskje som du. Jeg tror at mange vil endre seg. Jeg tror det handler om å få et enda sterkere trykk mot politikerne, og at de måste ta det ansvar de har som politikere og ta de her besluten som trengs. Så det ligger mycket där, men som biolog, som forskare, som mamma till 3 og som författare så tenker jeg jo at min jobb er å forsøke å spre den kunnskapen jeg har, da. Den fagkunnskapen jeg har, og det engasjementet og den fortvilelsen jeg kan føle over at vi vet dette her, men vi gjør så lite. Så det er jo min drivkraft for å skrive bøker og for å reise rundt og prate om det her til ulike grupper.
Nå har vi kommet til en avrundning her, og blir det den avslutande frågan i just det här ämnet som nu har pratat om ganska länge och väl är, vad tror du själv, kommer det gå åt helvete med klimatet, eller kommer vi att klara de här 10-20 åren och göra någonting?
Jag hoppas att vi klarar det. Det står ju så mycket på spill. Så jag tänker att för att jag ska behålla motivationen så måste jag bestämma mig för att tro. Alltså det är en slags viljeshandling. Jag har bestämt mig för att jag ska ha hopp. För om jag inte har det, då klarar jag inte att göra mitt jobb. Och så kan det väl hända att på de svartaste dagarna att jag tänker att det ser svart ut då, att det går åt skogen.
Just det.
men skogen är ju ett fint ställe att vara. Nej. Nej, men alltså jag vet ju, jag tänker att man måste bara hålla fokus på att försöka och få ting till att ske. Det andra är liksom inte ett alternativ. Alltså vad skulle det vara att ge upp? Nej. Alltså det kan jag inte göra. Jag måste pröva att göra det jag kan göra och så bestämmer jag mig för att tro att det virker. At det fungerer, og jeg ser jo at vi er mange som snakker om de her sakene. Det er et jättestort interesse for skogen, for kunnskap om natur, for at vi skal klare å ta det her ansvaret og forandre litt på vårt sett å leve på, sånn at det også skal gå an å ha å leve gode liv som mennesker og som andre arter på denne planeten i århundrene som kommer.
Bra slutord på det här samtalet. Du är den första norska gästen.
Okej, okay. Ja men det var på tiden.
Ja, det var på tiden, ja precis. Anne, vem tycker du jag borde intervjua i den här podden?
Nu vet jag inte om hon vill kunna intervjuas fortfarande, men alltså Kerstin Ekman är ju en av mina favoritsvenskar, favoritförfattare som har skrivit mycket fantastiska böcker, var också naturen får stor plats. Och jag tänker ju också att alltså vi nämnde ju den här boken om granskogsfolk. Nu kommer jag inte ihåg hans namn, det borde jag huska, men det jag refererade i min bok, jag refererar ju till den granskogsfolk, den religionshistorikern som snackar om skogen från ett lite annat perspektiv. Det tänker jag också skulle vara rätt intressant att ha en podd med han.
Mm, intressanta tips. Allra sist, gör reklam för din bok Skogen, som ju det låter nästan som att alla borde köpa. Men varför ska man köpa den?
Om man vill ha en bok som handlar om biologi, om kultur, om historia och om politik. En bok som ger dig ett bredare perspektiv på vad en skog är och varför en skog är viktig och hur vi bör tänka om en skog och hur vi bör sköta skogen. Om man vill lära lite mer om de här 25 000 jättefascinerande skapningarna som vi delar vår skog med, då tänker jag man borde skaffa sig Skogen om träd, folk och 25 000 andra arter och läsa den.
Fantastiskt bra reklam, Anne Sverdrup Tygesson. Tack så mycket för att du ville prata med mig i den här podden.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat till 181 avsnittet av podden Spännande möten med mig, Gunnar Österreich. Nästa gång så ska vi ta oss rakt in i skräck och spänning tillsammans med Caroline Greenwalker. Vägen till att bli en av Sveriges mest produktiva författare var allt annat än spikrak. Missa inte det. Tills dess, så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gött att dricka och diskuterar om varulvar kanske ändå finns. Eller inte. Hur som helst, ha det gött!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.